Idag tänkte jag tala om David. Kung David, en man efter Guds hjärta, eller Guds sinne står det. Väldigt intressant person. Och jag tror de flesta av er som är med här idag i alla fall känner igen mycket om David. Och ni har läst bibelberättelserna och ni har med er från söndagsskolan säkert också väldigt mycket. David och Goliat och hans konflikter med Saul och så vidare och så vidare. Hans son Salomo. Vi känner till mycket av det här. Men han var en man efter Guds hjärta. Och det är här inne hjärtat det börjar. Det handlar om våran relation till Gud. Och han älskade Gud från djupet av sitt hjärta. Jag läste en historia här. Precis, det var en rik man som hade en hel del på sitt samvete. Och han plågades av det här. Och han gick då till pastorn i församlingen och så frågade han så här att jag plågas av mitt dåliga samvete. Tror du det skulle hjälpa om jag gav 100 000 kronor till församlingen? Pastorn tänkte efter ett tag och han funderade lite. Ja, jag vet inte så säkert om det skulle hjälpa, men jag tycker absolut att du ska försöka. Mm, så är det. Det går inte att behaga Gud med det yttre, utan det handlar om det inre. Det är hjärtat det handlar om. I första Samuelsboken 13 och 14 så läser vi så här. Och det är Gud som säger detta till profeten Samuel. Herren har sökt sig en man efter sitt sinne och utsett honom till furste över sitt folk. Eftersom du inte har hållit vad Herren har befallt dig. Det är Davids ord till, eller Samuels ord, profetens ord till kung Saul. Sen står det så här i första Samuelsboken 16:16-8. När det kom dit och Samuel såg Eliab, tänkte han, här inför Herren står nu hans smorde. Men Herren sa till Samuel, fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Amen. Herre, välsigna ordet på våra hjärtan idag. Ber om det i Jesu namn. Amen. Mm. Det är intressanta bibeltexter det här. Och det är texter som jag älskar att läsa gång på gång. För de är så talande och rakt in i våran situation idag också. Det gäller lika mycket idag som det gjorde då. Bakgrunden till David, det finns mycket man skulle kunna säga där. Men jag skulle vilja säga att han är en förebild på Jesus i mycket. Även om han felar mycket och har många, många svagheter. Så på det viset så är det ju svårt att jämföra han med Jesus. Men på något vis är han ändå en förebild. Och han är ju med i släkttavlan. Det är ju från Davids släkt som Jesus kommer. Det är väldigt viktigt. Jesus kom ju 1000 år senare ungefär. David levde ungefär 1000 år före Jesus. Israel hade ju ingen kung, de hade domare. Och det var så Gud ville ha det. Han ville att han skulle vara deras kung. Men Israels folk, de började på se på folken runt omkring. Och blev lite avundsjuka och tyckte att de har ju kungar och regenter. Det vill vi också ha. Så de kom till Samuel som var profet och de ville att han skulle ordna med det här då. Att de skulle få en kung. Och Samuel visste att det var egentligen inte Guds vilja. Men okej, Gud gjorde folket till vilje. Så de fick en kung. Det var inte Guds A-plan. Och Israels folk fick ju jättemycket problem med sina kungar sen. Det vet vi när vi läser bibelordet. Saul var den första kungen. Och Gud välsignade Saul på ett fantastiskt sätt. Och han hade väldigt fina egenskaper i början. Han, Han verkar väldigt ödmjuk och han blir fylld av den helige ande vid olika tillfällen. Det står att han profeterade och Gud gjorde saker med Saul. Men så småningom avföll Saul. Han vände sitt hjärta ifrån Gud och han levde i uppror och rebelliskhet. Och ur det här då kommer David. Att David liksom, att Herren säger till profeten Samuel då att jag har tagit kungariket från Saul och det är en annan som ska bli kung. Och det är David. Och det var de texterna refererar ju till det som vi läste här inledningsvis. Och jag tänkte också på det här med hur Saul var, kung Saul, när han avföll från Gud, kom bort ifrån Gud och hans attityd gentemot David. Hur han blev avundsjuk, han blev hatisk och det står ju att det var en ond ande som kom över honom. Och Saul, han blev en despot, paranoid. Han misstänkte David för allt möjligt. Och jag tänkte på det här i den situation vi lever i idag. Vi tänker på paranoida härskare och regenter. Bibeln är full av sådana exempel. Full av sådana exempel. Hela gamla testamentet, den ena efter den andra trädde fram på arenan. Även i nya testamentet. Jag tänker på härskarna som fanns i Babylonien och Persien. Vilken människosyn de hade, vilken maktfullkomlighet det fanns. En omvände sig till Gud, det kan man läsa om i Daniels bok. Det var ju Nebukadnessar. Trots att han var en riktig despot så omvände han sig faktiskt till Gud och Gud upprättade honom. Farao, de här faraonerna, hur de var. Jag tänker på Israels kungar. Det fanns ju goda och bra kungar men många var ju fruktansvärda. Hemska kungar. Sen går vi till Nya Testamentet och de olika Heroder som fanns. Han som fanns när Jesus föddes och Heroder som fanns när Jesus korsfästes också. Vilka människor. Pilatus. Mycket, mycket blod på sina händer. Och sen alla kejsare som kom. Och i det här så verkar Gud. Och han reser upp människor i Gamla Testamentet. Men sen också i Nya Testamentet. Han reser upp församlingen som får leva i det här. Det är bara en liten avstick egentligen från texten. Men jag funderar på det. Att vilka situationer de här människorna levde i. Som vi läser om i Bibeln, i Guds ord. Det var inte lätt. Och Saul var en sån här. Han var paranoid. Han var en riktig despot. Men Gud höll sin skyddande hand kring David. Och när David blir kung så regerar han i 40 år. 7 år i Hebron och 33 år i Jerusalem. Och Davids liv det handlar mycket om Guds kärlek till en person, en människa som älskar honom. Som vill leva efter att följa hans bud. Men det handlar också om hans Guds stora nåd över en människa som är svag och som faller flera gånger. Men ändå som Gud har utvalt som sin tjänare. Det är väldigt intressant att läsa. Guds nåd är enorm och man lär sig jättemycket när man läser om David. Guds nåd som är så stor och Guds kärlek. Men också syndens konsekvenser. Han fick skörda konsekvenser av sin synd. Han begår äktenskapsbrott med Batseba. Han skickar ut hennes man i krigsfronten för att han ska dö. Så att han är ju en mördare också. Men Gud upprättar honom ändå och förlåter hans synd. Första barnet han får med Batseba, det blev en konsekvens av hans synd. Barnet dog. Så om man syndar så blir det konsekvenser. Men det är inte samma sak som att Gud kan förlåta och upprätta. Det måste vi också se. Gud kan förlåta och upprätta när vi faller djupt. Men vi får ta konsekvenser också av vårat liv och våra val. Det gäller att hålla isär det där lite grann. Eller hålla ihop om du så vill. Det hör liksom ihop. Det går inte och det ena eller det andra. Och David fick mycket problem med sina barn. Absalom till exempel, en av hans söner, gjorde uppror så han hamnade till och med i krig mot en av sina söner. Två av hans barn, de var halvsyskon då, de inledde en omoralisk relation. Det är ju liksom fruktansvärda saker och Bibeln är ju väldigt naken. Bibeln lyfter ju fram väldigt ärligt mänskliga problem. Och jag tänker på det med problem med sina barn. David hade verkligen stora problem med sina barn. En av hans söner står det om, det var Adonia står det om, som gjorde uppror mot Salomo och sin bror sen. Det står att David hade aldrig tillrättavisat honom. Aldrig disciplinerat honom. Därför blev han så upprorisk. Det är intressant att läsa. Vem har inte haft problem med sina barn? Jag ska inte be om handuppräckning, men jag tror vi alla mer eller mindre har haft det. Och det är ett vanligt problem i Bibeln. Så Bibeln är väldigt liksom nära vår vardag med sitt budskap. Men Gud upprättade, och i den här det svåra fallet som David gjorde när han syndade med äktenskapsbrott och indirekt mord här med Batseba och Uria här, så föddes ändå Salomo genom Batseba. Och Salomo var ju oerhört välsignad av Gud, den visaste människa som levde här, har levat här på jorden, förutom Jesus förstås, men av andra människor. Så det är fantastiskt hur Gud kan vända något så negativt, något så destruktivt till något sånt positivt och fantastiskt. För Gud hade gett löften och Gud älskade David och han höll vad han lovat. David var en man efter Guds hjärta, en man efter Guds sinne. Gud vill att du och jag ska vara man och kvinnor efter Guds sinne, efter Guds hjärta. Kort bara några saker. David älskade Herren av hela sitt hjärta. Gud ser vårt inre. Människor ser till det yttre. När profeten Samuel blev kallad till Davids familj, Davids pappa, för att smörja en av hans söner till kung. Då fick de sju första träda fram inför Samuel. Och Samuel trodde först att det var Eliab, den första, den äldste, för han såg ståtlig ut. Han var säker på det. Nej, det var det inte. Sen kom den andra och den tredje och ända till den sjunde. Och Samuel lurar sig också på det här att se till det yttre. Det gör vi ofta. Vi ser till det yttre först. Vi har svårt liksom att se till det inre först och främst. Och så var det så att David, han var inte hemma, han var ute av alla fåren. Han räknades inte den yngste. Och pappan fick skicka bud efter David och så fick han komma hem. Och så talade Gud till Samuel att den mannen är det, den pojken är det som ska bli kung efter Saul. Så smorde han David till kung. Herren ser till hjärtat. Människan ser oftast till det yttre. Och Jesus talar ju om att just att hjärtat, det är vårat förråd. Ur hjärtat kommer det rena men också det orena. Det är inte munnen utan det är hjärtat som det är problemet eller välsignelsen hos människan. Det står så här i psalm 119 och 10. Helhjärtat vänder jag mig till dig. Låt mig aldrig villas bort från dina bud. Det är David som skriver det. Helhjärtat vänder jag mig till dig. Och så säger han också 47 versen psalm 119. Jag har min lust i dina bud. Ja, jag älskar dem. Saltaren är fullt av psalmer som tillskrivs David. Och det handlar om kärleken till Herren. Den här djupa relationen till Gud. För det andra, han var välsignad av Herren i allt. Vi ska läsa andra krönikeboken 16 och 9. Där står det så här. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Tänk vad fantastiskt att Gud, han checkar av den här världen och kollar. Finns det någon? Finns det någon kvinna? Finns det någon man som håller sig till mig? Som är hängiven mig? Som är helhjärtad mig? Gud ser verkligen. Och det är det han söker i första hand. Människor som älskar honom, som vill följa honom, som vill leva för honom. En dramatisk händelse när vi ser att hur Gud är med och välsignar David. Vi skulle kunna ta många exempel, men det hinner vi inte. Men det är segern över Goliat och filisterna. Och det är fascinerande att läsa den här berättelsen som vi har med oss många då från söndagsskolan. En jätte avskräckte inte David. Hur stor var han? Ja, man räknar väl ungefär 3 meter tror jag hög Goliat. Det är lite intressant när man läser om filisterna. Det fanns flera jättar där, men det omnämns senare också. Så det verkar vara en del där från en speciellt släkte bland filisterna som blev väldigt storvuxna. Och de var ju fiender till Israels folk, filisterna. En ärkefiende. Och David säger till Saul, för han erbjuder sig då frivilligt att gå emot jätten Goliat, för det var ingen annan som vågade, att han har både dödat lejon och björn. Han har till och med ryckt något får eller lamm från ett lejon. Han tog det i manen och så dödade han det. Har du sett något lejon någon gång? Ja, någon kanske har sett det i verkligheten också om det varit i Afrika. Men djurpark tror jag de flesta har sett. Eller en björn kan du också tänka. Men ett lejon, han tog det i manen och så slog han ihjäl det. Det är ju ganska uppseendeväckande. Den här unge pojken. Han hade Guds kraft i sitt liv verkligen. David. Gud var med honom. Och så gick han här mot Goliat. Han fick prova Sauls rustning och den passade ju inte. Den blev alldeles för klumpig. Och det är ju så att vi strider ofta, du och jag, med fel vapen. Vi har fel rustning på oss. Det finns ju en andens rustning. Och det står om i Efesierbrevet 6. Det är den vi ska ta på oss. Och så ska vi gå emot fienden. Och han ska fly ifrån oss. Vi ska besegra honom. Det gör oss starka och rörliga och effektiva. Andens rustning. Och då vi kommer med de vapen som Gud har gett oss, då får vi vara beredda också på att möta motstånd. Goliat, han hånade David. Han föraktade den här unge pojken som kom. Han sa, tror du jag är en hund eller när du kommer med en käpp här emot mig? Och han uttalar förbannelser över David. Det får vi också vara beredda på när vi går emot jättarna i våra liv. Men David, han stred med Guds vapen. Vilka var Davids vapen? Ja, det var ju den här slungan och stenarna naturligtvis. Och den här käppen han hade. Men det var ju naturligtvis inte bara det. Utan det var ju mer nästan bara symboliskt. Han hade andra vapen. Han hade andliga vapen. Vilka vapen var det? Jo, det var tron på Gud och andens kraft. Det var de vapen David hade. Och så gick han emot jätten. Och när han blev smort till kung David, då står det i första Samuelsboken 16 att Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Alltid. Herrens ande var alltid med David. Inte bara ibland, utan alltid. Guds ande var med honom. Och så säger David så här när han går emot Goliat. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Alla ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han var ett vittnesbörd för att Gud, vad Gud kan göra genom en människa som ger sig hän åt honom. En man eller kvinna efter Guds hjärta, Guds sinne. Han var ett levande vittnesbörd att ingenting kunde stå honom emot. Vi har våran Goliat och våra Goliater att kämpa mot. Och vi ska också använda de andliga vapnen. Tron på Gud och den heliga andes kraft besegrar jättarna i vårat liv. Vi kommer inte att möta antagligen någon fysisk Goliat. Jag tror inte det. Det skulle nog vara väldigt uppseendeväckande eller anmärkningsvärt om de gjorde det. Men det finns andra jättar. Det finns andliga jättar i våra liv. Jag tror vi alla kämpar mot olika saker. Men tron på Gud och andens kraft gör att vi besegrar och övervinner jättarna i våra liv. I våran tankevärld och i våra föreställningar. Ödmjukheten kännetecknar David också. Vet du vad ödmjuk ordet betyder? Ett hjärta som fort blir mjukt. Det är en fantastisk definition av ödmjukhet. Ett hjärta som fort eller snabbt blir mjukt. Jesus talade mycket om det, och det var ju någonting föraktat på Jesu tid åtminstone. Antagligen här på Gamla testamentets tid också, det vet jag inte riktigt, men på Jesu tid var det tydligt någonting människorna föraktade. Det var ingenting som man lyfte fram som något stort. David är ett exempel på ödmjukhet. Och han vann små segrar innan han vann stora segrar. Och ett exempel är när han kommer till fronten och kommer till Israels armé. Han kommer med mat från sin pappa till sina bröder som är ute i kriget. David var hemma och vaktade fåren, så han var inte med i striden. Så får han se Goliat. Så blir han intresserad, vad är det som händer här? Och han hör honom förbanna Israel och smäda Israels Gud. Och han blir upprörd. Det sker någonting in i hans hjärta. Han blir upprörd i sin ande när han märker det. Sen frågar han lite grann sin bror och de andra, vad är det som händer? Och han blir avsnäst av sin storebror. Och bland annat säger hans storebror så här att han är bara nyfiken och frågvis här. Och sen säger han, din fräcka slyngel, säger hans storebror åt David. Och då säger David så här. Han svarar inte med ett hårt svar, utan han säger så här: vad har jag nu gjort, sa David. Jag frågade ju bara. Vad har jag nu gjort? Jag frågade ju bara. Segern över fienden vins först i det lilla. Hans svar var ödmjukt och kärleksfullt till sin äldre bror. Det vann han den första segern, kanske den avgörande segern innan segern mot Goliat. Vi måste vinna i de små striderna också för att vinna i de stora striderna. Saul, han var avundsjuk på David och ville döda honom, det har vi sagt. Och David blev mer populär än kung Saul. Och David fick ett uppdrag att spela harpa för Saul så han skulle lugna sig. Musik kan ju lugna många gånger. Det kanske kan stressa oss också ibland. Men Davids musik var väldigt lugn när han spelade harpa. Och Saul blev lugn. Men sen hände det i alla fall vid ett par tillfällen att det slog slint för Saul. För han var ju så oberäknelig. Han var ju väldigt despotisk och paranoid. Så han tog sitt spjut och så slängde han det mot David för att spetsa honom mot väggen. Jag tror ni känner igen berättelsen där. Men vad gjorde David? Han duckade för spjutet. Det träffade dem inte, han duckade. Och det där kan också ha en andlig innebörd, att när människor kastar spjut mot oss, vad gör vi då? Ger vi igen eller duckar vi? David lärde sig att ducka. Jag tror det är en djupare andlig innebörd i det faktiskt. Att ducka när människor attackerar, att inte ge igen. David, han var ödmjuk och han inväntade sin tid. Han visste att Gud hade bestämt en tid när han skulle bli kung. Han var ju redan smord till kung här. Men han trädde inte fram som kung eller försökte komma åt tronen innan det var dags, utan han visste att Gud hade den rätta tiden. Gud har allt i sina händer. Han tog inte saken i egna händer, utan han överlät domen till Gud. Det kännetecknade en man eller kvinna efter Guds hjärta. Han var ödmjuk. Och han skonade Sauls liv ett par tillfällen då han hade chans att döda honom. Finns i berättelsen när Saul förföljer honom och hans män. De sa, nu har du chansen att döda Saul, för de gick in i lägret. Likaså när Saul var inne i grottan själv och Davids män gömde sig där. Så hade han chansen att ta död på Saul. Men han tog bara lite grann och skar av mantelfliken, står det. Och hans män sa, nu kan du döda Saul. Men han sa, nej, jag kan inte bära an på den. På Guds smorde, säger han. Han inväntar sin tid. Och sen berättas det att Saul dog i kriget mot filisterna. Och även hans son Jonathan, som var Davids närmaste, mest älskade vän. De dog båda. Och när David får reda på det, då tänker man så här att då borde ju han bli glad. Då borde han ju jubla. Nu var hans ärkefiende, om man kan uttrycka det så, borta. Men han blev inte glad. Och han sa att vi ska sprida inte de här nyheterna. Berätta inte detta, säger han. För han ville inte att fienden skulle få triumfera. Att fienden skulle glädja sig att Saul var död. Han vaktade sin tunga. Han ville att andra skulle göra det också. Och det står så här i psalm 17:3. Du prövar mitt hjärta. Rannsaka mig om natten. Du granskar mig men finner inget brott. Inget ont kom över mina läppar. Trots allt vad människor gjorde. Till sist, den fjärde jag vill nämna. Attityden då vi felat och vi syndat. Är David en förebild för oss också. David konfronteras efter äktenskapsbrottet och mordet på Uria. Äktenskapsbrottet med Batseba. Profeten Natan blir sänd till honom. Och Natan berättar en liknelse som griper tag i David. Och David blir väldigt upprörd när han hör den här berättelsen. Det handlar om en man som handlar orättfärdigt mot en annan. Och David blir väldigt, väldigt upprörd. Och så säger han, var finns den här mannen? Han ska få sitt straff. Och då säger Natan så här, och det är ett av de starkare bibelorden faktiskt. Och oerhört träffande. Vad säger Natan, profeten? Det är kort, koncist. Du är den mannen. Tänk att säga det till kungen. Efter en sån stark berättelse också. Du är den mannen. Vad gör David? Hugger han huvudet av Natan? Sparkar ut honom? Eller? Nej. Han säger, jag har syndat. Vem har han syndat mot först? Jo, mot Herren. Och sen mot människor också, naturligtvis. Men mot Herren, jag har syndat, säger han. Omvändelsen var total och Guds nåd är ofattbar. Han var framgångsrik och han hade mycket makt. Och han trodde han hade gjort det perfekta brottet. Ingen visste någonting om det äktenskapsbrottet. Och att Uria hade, att han hade ordnat så att han dog i striden. Och det är en stor fara när vi är framgångsrika. Vi ser inte vår egen synd. Vi missar det. Vi kan se andras. Det gjorde David också. Han var känslig. Den här berättelsen som Natan tog upp. Han kände igen att han hade det rätt patos verkligen. Men han såg inte sin egen synd. Han var blind för det. Men omvändelsen var total och Gud förlät honom en process. Nej, omedelbart. Men sen fick han ta vissa konsekvenser, var vi inne på. Hans första barn med Batseba dog. Men han fick förlåtelse. Och så står det så här i Saltaren efter att Natan har varit där hos David. Så säger David så här. Psalm 51:6. Sen läser vi 12 versen 18-19. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis, säger David. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Och så står det så här 18-19 versen. Slaktoffer ville du inte ta emot. Och ge jag dig brännoffer, försmår du det? Det offer du begärde är ett förkrossat hjärta, en krossad och nedbruten människa. Förkastar du inte? Och Gud, ett förkrossat hjärta. Det är det Gud vill se i ditt och mitt liv. Då kommer vi också få uppleva Guds välsignelser och upprättelse när vi faller. Gud ser till hjärtat. Han vill ha vår kärlek. Gud utrustar oss med vad vi behöver när vi ger våra liv till honom. Och vågar lita på honom. Då utrustar han oss med vad vi behöver. Det handlar om att inte ta saken i egna händer utan överlämna allt i Guds händer. Även oförrätter. Och där har du ödmjukheten. Ett mjukt hjärta är mottagligt för Guds nåd. Och ett mjukt hjärta omvänder sig snabbt till Gud när man blir uppenbarad om sin egen synd och sina felsteg. David är en förebild för dig och mig. En man efter Guds hjärta, ett Guds sinne. Vill du och jag vara en kvinna eller man efter Guds hjärta, efter Guds sinne. Då kommer Gud att välsigna oss. Och hans ögon överför hela jorden. Han söker människor som hänger sig av hjärtat till honom. Då kommer vi få uppleva andens kraft i våra liv. Amen. Tack Jesus för ditt ord som jag får läsa idag. Och tack att du vill vara med oss, Herre. Tack för din kraft, Herre. Tack att vi får gå emot jättarna i våra liv. I tro på dig, Herre, och i din andes kraft. Vi prisar dig för det. Åh, Herre, tack att du utrustar oss och tack att du välsignar oss, Herre. Hjälp oss att strida med de vapen du har gett och inte andra vapen, Herre, som inte har någon framgång. Vi ber dig om det, Gud. Tack Herre att vi får invänta vår tid också, Herre. Att vi får överlåta och överlämna saker i dina händer, Herre. Vi ber dig om det, Gud. Herre, tack att du vill hjälpa oss. Tack att du vill ha oss kraft och frimodighet och att orka vidare, Herre. Varje dag, Herre. Du ser att vi lever i en mörk värld och en orolig och mörk tid, Herre. Men tack att du utrustar oss så att vi får vara i tjänst för dig, Herre. Fastän det är svårt runt omkring. Herre, tackar dig för Bibelns exempel och förebilder, Herre. Som också verkade i svåra situationer många gånger. Åh, Herre, tack att du vill hjälpa oss, Gud. Tack att vi får lyfta vår blick och se till dig, Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.